Apelsinmannen av Birgitta Stenberg. Eftersom jag skulle dyka upp helt oförhappandes hade jag mycket noga planerat hur det skulle gå till. Om ett par minuter skulle jag stå där i nedre hallen och packa upp mina gåvor. Möblerna skulle fyllas av dyrbara tyger och cigarrer och guldsnittade böcker. Och luften genljud av mammas och farbror Anders häpna och tacksamma utrop. Medan taxin strävade upp för backen såg jag hela scenen som ett flygfoto. Bromma låg där. Stora mossen blev allt större. En zoom in på villan vid Grävlingsvägen 57 och se. Där inne fanns jag i all min kontinentala glans. Efter 3 månader i Sydeuropa, hela sommarlovet, tyckte jag att det stod en exotisk air kring mig. Jag läste Jean Genets Journal de Voleur som jag bar med mig överallt med titelbladet synligt. Jag rökte Gaulois som fått taxichauffören att vända sig om med undran och avsmak. Och jag hade handväskan full med amfetamintabletter. I huvudet bar jag minnen från ett 90 dagar långt förflutet. Det var något att drömma mig tillbaka till när mamma i framtiden skulle klaga över att jag inte städade mitt rum eller inte läste mina läxor. För nu var ingenting längre som förr. Hembiträdet var borta och vi måste klara de dystra sysslorna själva. I ett brev hade mamma berättat vilka besvär hon hade med att skicka sina 12 dussin lakan till släkten i Västergötland för att få dem tvättade på gammaldags vis och framförallt bearbetade med en speciell jättemangel vilken som ingen annan slätade till fibrerna. När jag fått taxichaufförens hjälp med det väldiga bagaget ringde jag på dörren. Genom väggen hördes mammas rökhosta medan hon gick ner för trappan där inne. Jag greps genast av min ångestfyllda kärlek till henne, som så många gånger förr.
Se där, är det du?
Hon såg trots allt lite glad ut.
Kan du tänka dig, fortsatte hon.
Just idag har Anders lagt sig på sängen för att han inte känner sig riktigt frisk. Det är första gången i hans liv. Mötte du inte hans systrar i backen? De har varit här på lunch. Sorgklädd efter någon kusin som jag aldrig har träffat. Nej, jag hade inte sett dem. Inte tänkt på att överblicka 2 gamla damer på en trottoar som om de angick mig. Istället för att öppna mina väskor när jag baxat in dem i hallen föreslog jag lite motstulet att gå upp och hälsa på farbror Anders eftersom han tydligen om inte gjorde min vackra scen med regnet av presenter. Vi trivdes inte samman, den blide mannen och jag. Han var snäll och undanglidande och jag förföljde honom bitskt. Sen skämdes jag och han förlät. Det var olidligt. Han hade hövist uppvaktat mamma för evigheter sen när hon var 23 år och nygift med min pappa. Det hade visst pågått i 6 år. Jag hade ibland den elaka misstanken att hon lurat i farbror Anders att han var min far och att det var förklaringen till att han stod ut med mina elakheter. Nu skulle allt bli annorlunda, det hade jag beslutat. Medan jag närmade mig deras sovrum i övre våningen gav jag många strikta förhållningsorder till mitt nya jag som inte skulle få förfalla till att käbbla med honom som förr. En sval och vänlig människa närmade sig hans sängkant. Dörren stod på glänt och jag knackade lite lätt och trädde in, så rakryggat och elegant som jag förmådde. Goddag, farbror Anders, här är jag. Han vred inte på huvudet där han låg, bara ögonen. Av hans blick kunde jag gissa att han inte hade väntat mig tillbaka till villan. Antagligen hade mamma berättat att jag var förlovad med en storhertig, som jag själv påstått i ett brev till henne. Efter dessa månader i lugn och ro, här stod jag alltså igen. Han gav mig trots allt ett hövligt litet leende och jag log tillbaka för allt jag var värd och frågade hur det stod till.